Du lyssnar på De röda barnen av Anneli Kanto i en översättning av Mattias Huss, uppläst av mig, Hedvig Lagerqvist. År 1918. 1. Februari. Familjen Johansson vandrade med allvarliga miner ner för andra linjen mot Hagnästorg. I täten marscherade den raska 11-åriga Lahja, som höll sin 6-åriga lillasyster Ilona i handen. Flickornas nyss vattenkammade flätor var så hårt spända att det kändes som om ögonen drogs ut på snedden, och granna röda rosetter av sidenband blänkte längst ut på flätorna. Efter flickorna kom deras mor Helmi, vaggande med gravidmagen gungande mot ömsom vänster, ömsom höger ben. Sist kom den 14-åriga Are, som ideligen kastade beundrande blickar mot sin far. För denne hade ett gevär på axeln och ett rött band på ärmen med texten Helsingfors järnvägsmannabolag. Far gick målmedvetet med blicken fäst rakt framför sig. För nu var de ute i allvarligt ärende, i färd med att göra arbetarrevolution. Familjefadern Arvo var en blond slank karl av medellängd vars hår redan hade börjat dra sig tillbaka vid tinningarna, fastän han inte ens var 40 fyllda. Någon särskild stilighet visade han inte prov på, men han hade musikerns långa fingrar och känsliga mörkblå ögon. Idag formligen lyste det om honom. Mor Helmi var så liten och fågellik att hon nästan såg ut som ett barn. Hon hade ett triangulärt ansikte med vass haka och näsa, liten mun och utstående kindben. Ögonen var ljusa och kisande, håret diffust färgat och spretigt. Bland barnen var det Are och Ilona som hade ärvt sin fars yttre. Deras runda ansikten var proportionerliga. De var storögda och hade smäckra lämmar. Lahja hade till sin olycka istället tagit efter sin mor. Hon var mager och färglös och ansiktet var vasst i alla riktningar. Men minen var bestämd och munnen stram som en gamlings. Hon höll sin lilla syster i ett grepp som det var lönlöst att försöka slippa ur. Are höll dragspelet som vore det förbundsarken han bar på. Instrumentet var familjens dyrbaraste ägodel som far hade trakterat på många smygdanser och kvällar på Folkets hus. Handklaveret gav honom extrainkomster till familjen, även om han redan var en järnvägare med bra lön, en yrkesman som servade lok på verkstaden i Böle. Familjen gick mot Folkets hus stenslott i grå granit och Lahja drog upp den tunga dörren med båda händerna. På entréhallens stengolv flöt brun lervälling från den smälta snön efter hundratals skor. Familjen Johansson aktade sina skor när de vadade genom sörjan och gick upp för trappan till festsalen. Jaså minsann, Johansson tog med sig hela sin kull, sa den röde ledaren som viss om sin egen märkvärdighet stökade runt som evenemangets arrangör. En fotostudio hade byggts upp i salen. Fotografens stora kamera stod på tre ben på salsgolvet och täcktes av en svart duk. Till bakgrundsfond på scenen hade man valt ett passande vintrigt skogslandskap. Utanför sken den skarpa februarisolen. Den stränga kölden hade mildrats tillfälligt och en mild, nästan varm fläkt från sydväst drog in över Helsingfors. Det var som om man hade kastat av sig den tunga svarta vintern. Naturen lovade ljus och vår, men människornas värld var i uppror. I Helsingfors hade folkkommissariatet tagit makten och den borgerligt sinnade delen av befolkningen var oroad. Senaterna hade upplösts och senatorerna gömt sig. Men fyra av dem hade lyckats fly till Vasa där de bildat en vit regering. Jämsides med hoppfullheten, segerglädjen och förväntningarna på allt möjligt gott lurade kriget. Och sånt hade ingen någon erfarenhet av. Geväret var ett helt nytt verktyg i arbetarens händer. Två gardister poserade på scenen. Den ene satt på en stol och den andra stod bredvid honom med handen på sin kamrats axel. Fotografiet är till hela familjen, förklarade Arvo Johansson utan genans för den bekanta röda ledaren. Jag beställer varsitt exemplar åt barnen också, så kan de titta på bilden även som vuxna och minnas dagen då även arbetaren till sist blev människa. Den röde ledaren betraktade familjen som styrt ut sig i sina finaste kläder. Han ville vara trevlig.